För er som inte vet så heter jag Patrik, som ni hörde innan, är gift med Kiki och är pastorer och bor i Växjö, pastor i Hope Church Växjö, och finns jag även här och även i Nässjö där vi har gudstjänster på tisdagkvällar. Av alla kvällar så är det tisdagkvällar, så i Nässjö säger vi det. Måndag, pinnen, onsdag, torsdag, för vi har våra gudstjänster på pinnen i Nässjö. Ibland blandar jag ihop städerna, så det står alltid någon jämte mig och säger, han menade Nässjö, han menade Växjö. Jag vet inte om det är åldern, men så är det. Jättekul i alla fall att just du är här. Vi har några gäster och jättegott att du är här, och fantastiskt kul med barnvälsignelse. Det är otroligt och se den underbara familjen. Jag har känt Johannes sedan urminnes tider. Och en del vet ju om det, men en del som inte vet om det, så var det ju så att när jag började som pastor här så gjorde jag en runda med alla ungdomar och en del typ på väg att bli ungdomar och ställde frågor till dem. Vad är det för kyrka ni vill bygga? Vad är det för kyrka ni vill ha? Så jag träffade Johannes, 11 år gammal, tog ut han på fika och sa att vad är det för kyrka du vill ha? Vad ska en 11-åring svara när pastorn spänner ögonen i och säger, vad är det för kyrka du vill ha? Är det kuggfråga? Vad händer om jag säger fel? Och så vidare. Men jag minns ju den idag, och det är så fantastiskt kul att se Johannes med en hel familj. Och jag ska inte bli rörd för det. Men det är ju rörande i alla fall. Men det finns risk att jag rör ihop det om jag blir för rörd. Så är det. Jag ska läsa några bibelord idag. Ni kan hänga med på skärmen. Har ni en bibel med er och slår upp den så får ni pluspoäng i himlen. Men annars följer ni på skärmen. Så det var ett skämt. Så står det så här. Markus 10:52 står bland annat så här. Jesus sa, gå, din tro har frälst dig. Genast fick jag sin syn och följde Jesus på vägen. I Matteus 14:31 står det så här. Genast räckte Jesus ut handen, grep tag i honom och sa, så liten tro du har, varför tvivlar du? Första timmen 1:5 säger så här. Målet med förmaningen, det är kärlek ur ett rent hjärta, ett gott samvete och en uppriktig tro. Ett bibelord till då. Andra Tess 1:3 säger så här. Vi måste alltid tacka Gud för er bröder, och det har vi goda skäl till. För er tro växer starkt, och kärleken som ni alla har till varandra blir allt större hos var och en. Här läser vi om stor tro, om liten tro, om tvivel, om växande tro. Massa olika bibelverser som pratar om tro på flera olika sätt, nästan så att det blir provocerande. Ibland kan det ske missförstånd när det kommer till tro, för vi tror någonstans att vi måste tro på tro så att vi får tro så att vi kan få bönesvar. Och så helt plötsligt tror vi på tro istället för Gud. Och det är det vi ska göra. Jag har 4 enkla punkter, så ni vet exakt när framåt kvällningen, när jag bara kommer till punkt 3, så vet ni att lite kvar. Nej, jag är ingen long winger faktiskt. Så ni blir inte oroliga. Men jag har 4 punkter idag som jag önskar ska peka på Jesus och också uppmuntra dig att växa i just din tro. Och första tanken jag har är lyft blicken. Lyft blicken. Jag tror att det är så ibland att vi ibland fastnar och det är inte så lätt. Jag säger inget av det jag säger jag i någon arrogans. Det är ibland lätt att fastna i omständigheter, fastna i när livet händer, när saker händer, så fastnar man i och har blicken på det som händer. Men vad Bibeln faktiskt beskriver på många ställen är att lyft blicken. Och att vi ska lyfta blicken på Gud, på hans ord, så kan saker börja hända. Men när vi tappar den blicken, därför behöver vi bli uppmuntrade ibland. Och jag tycker kyrkan är en bra plats att bli både utmanad och få en uppmaning och en uppmuntran. Men inte minst få en uppmuntran att lyft blicken. Titta inte bara där. Och jag tror att det är ett sätt att ge Gud utrymme i våra liv när vi lyfter blicken. Ibland lyssnar vi på experter i problembranschen mer än på Guds ord. Det finns många experter i problembranschen. Om det enda man gör är att scrolla eller man tittar på nyheter och det är det enda man på något sätt tuggar i sig, så blir det väldigt mycket experter i problembranschen. Och det är inte det som är sättet att lyfta blicken. Faktum är att du har alla nyheter här. Det är inget fel att titta på nyheter. Jag träffade en person för inte alls så länge sedan. Och han frågade efter ett tag om saker som det var. Är det fortfarande en pandemi? Är det fortfarande krig i Ukraina? Han hade ingen koll. Han hade inte tittat på nyheter på flera år. Han hade inte så mycket problem heller. Så var en tanke. Men någonstans. Så om vi inte det är inget fel att följa nyheter och få nöd och be och så vidare. Men det blir inte bra om det enda du gör är att titta på det. Utan ibland behöver vi lyfta blicken. Och det är min uppmuntran till dig att glöm inte att umgås med Gud. Inte bara dina utmaningar. Inte bara dina problem. Okej? Okay? Ibland är det bra att umgås med Gud och bara vara tyst. Jag tror att det är så här. Att ibland när vi lär oss, ju mer tysta vi är i vår bön, ju mer kan Gud tala. Nu var du djup. Nej, jag var inte djup. Det var ganska enkelt. Men jag tror ibland att det kan vara bra att göra det. Att någonsin hitta den vanan att vara tyst. Lyfta blicken. Jag har varit några dagar i Danmark förra veckan. Och ensam. Och nu kanske jag låter fånig, men jag åt mat. Det är inte så fånigt. Men gjorde jag så att jag sa till Jesus, nu ska vi gå ut på dejt och äta mat. Så du vill ha en steak idag också. Så gick jag och gick till restaurang. Och det fina med dejt med Jesus är att vi bara betala för en. Så jag kan ju ta lite extra och så här. Och jag skojar inte, det är så här jag tänker. Jag går ut och har den här dejten. Och jag också googlade fram gamla kyrkor. Och även gamla byggnader. Bestämmer mig för att åka dit. Och jag bestämde mig att åka dit. För att sätta mig in i den gamla byggnaden någonstans. Och vara tyst. I 90 minuter. Sitta där och vara tyst i 90 minuter. Jag vet inte om du känner mig. Still. Tyst. 90 minuter. Varje dag. Och det gav mig så mycket. Och jag har också varit i sommar. Jag var i Stockholm. Som är bara som ett litet vittnesbörd jag kan flicka in. Så satt jag på en restaurang. De såg bara en som satt där och jag betalade bara för en. Men jag satt där och så kom någon och serverade maten. Gamla stan var det, en restaurang i Gamla stan. Jag beställde meatballs, Swedish meatballs med mos och råröda lingon. Och så är det som när jag får maten så damen som ger mig maten talade engelska och thank you very much, så hon sa is anything else, är det något annat, och så här, nej, så här är det som jag hör som en röst på insidan som jag får som en maning att jag ska uppmuntra henne på något sätt, och jag frågar på insidan vadå, och så får jag se som en karta framför mig och så ser jag en plats i Turkiet som heter Van, V-A-N, Van. Så när hon kommer tillbaka så säger jag, det här låter jättedumt. Kommer du från Van? Are you from Van? I don't know how you pronounce it, but are you from Van in Turkey? Och hon svarade, who are you? Hon var från strax utanför Van. Och så sa jag, det här låter konstigt, sa jag, men jag vill bara uppmuntra dig att du ska inte känna någon skuld för att du bor i Sverige. Och en hälsning från Gud att han älskar dig, sa. Och hon började storgråta. Och jag får hålla mig. Och när jag skulle betala, jag gjorde det inte för att inte betala, för jag betalade, så du behöver inte vara orolig. Men jag skulle betala, så sa jag, Jesus älskar dig, sa. Och då sa hon, jag förstår det nu. I understand that now. Och sen när jag gick därifrån så tänkte jag, wow. Ibland är tystnad bra, för då kan Gud någonstans ge lite tankar. Och jag vill uppmuntra dig, lyft blicken. Och förvänta att Gud ska använda dig. För du är utvald. Han vill använda dig. Nummer 2. Ändra ditt perspektiv. Ändra ditt perspektiv. Ibland har vi utmaningar, ibland har vi säsonger i livet och det kan påverka oss väldigt, väldigt mycket. Det kan också påverka oss hur vi ser på oss själva, hur vi ser på andra, hur vi ser på omvärlden. Alltså någonstans säsonger kan påverka oss och ibland behöver vi faktiskt någonstans bara omfamna sanningen. Jag behöver ändra mitt perspektiv. Nu har mitt perspektiv blivit lite skadat och det kan livet göra. Vi ska inte gå in och studera, men om du läser Gamla testamentet, jag har gjort det i sommar, och läser om spejarna som gick in i löfteslandet, så kom de tillbaka och de flesta sa, det är kört, det går inte. Det bor jättade. De är så stora så du anar inte. Vi har inte en chans. Om vi går in där, we are dead meat, det är helt kört. Det var deras perspektiv på något sätt. Så var det några som sa, det här fixar vi. Se Gud med oss. De hade ett annat perspektiv. Samma med David och Goliat. Och det har ni hört många gånger när David och Goliat. Han hade ju bröder. Äldste bröder. Hade han äldre bröder. Och som definitivt tyckte att, vad gör du här David? Du är alldeles för liten. Du fixar inte det här. Du kan inte det här. Det var deras perspektiv. Och de sa, du ser hur stor Goliat är, det går inte en chans. Medan David hade ett annat perspektiv. Ja, han är jättestor så det går inte att missa. Det är så. Och det jag vill säga är att det du fokuserar på, det blir alltid störst i ditt liv. Det här är superenkelt speech på något sätt, va? Men det är så. Det du fokuserar på, det blir alltid störst i ditt liv. Jag vill bara uppmuntra dig att få, vad är det du fokuserar på? Vad är det som totalt upptar dig? Jag kan säga det, med tiden så kommer det bli störst i ditt liv. Viktigt att tillägga att David förnekar inget, men han såg det annorlunda. Tredje punkten, vi ser det här går undan. Guds perspektiv. För jag har goda nyheter, Gud har ett perspektiv. Gud har något att säga. Gud har något att säga om din situation, om min situation, om vår situation, om allt. Det finns ett Guds perspektiv och det finns så mycket att säga egentligen om det. Och jag ska läsa ett litet bibelstycke och man kan läsa hela det här och det är väldigt intressant, hela kontexten. Men jag kommer vara så ful så jag plockar ur lite grann från den här kontexten för jag vill få fram någonting här. I det här budskapet, men det är intressant att läsa första Mosebok kapitel 38. Det är om en kvinna som är gravid. Och allt runt omkring där är väldigt, väldigt komplex och intressant faktiskt. Så. Men det står så här från vers 27. Första Mosebok kapitel 38 från vers 27 står så här. När hon skulle föda, se, då fanns det tvillingar i hennes moderliv. Tänk också att passa bra, barnvälsignas och så här. Hur som helst. Då fanns det tvillingar i hennes moderliv. Vid födseln stack den ena fram en hand. Då tog barnmorskan en röd tråd och band den om hans hand. och sa, han kom ut först. Och när han sedan drog tillbaka handen kom hans bror ut. Det var kaos här. Då sa hon, varför har du trängt dig fram? Alltså det, jag ser direkt, det här är ju så som en barnmorska ska vara. De är lite baskor. Varför har du trängt dig fram? Och han fick namnet Peres. Därefter kom hans bror ut, han som hade den röda tråden om sin hand. Och han fick namnet Sera. Hon skulle alltså föda tvillingar. Den ena brodern ville ut. En arm är på väg ut. Men sen kommer den andra brodern och tränger sig fram. Och troligtvis drar in den andra. Och kommer ut. Jag har ingen aning hur det gick till. Men det beskrivs nästan som en kamp. Lite nasty, I'm sorry. Men jag läser Bibeln. Och det är nästan som en kamp vem som ska bli den förstfödde. Det är lite weird story. Men vad jag vill säga med det här är att ibland är det så i våra liv. Om Vanessa kan komma fram, hon har lite röda band där, så ska jag bara plocka fram några stycken. Så nu blir alla nervösa. Men Hanna, du får komma fram. Du får sätta ett band runt hennes hand. Phil, can you please come? Är ni nervösa? Mattias, du får vara med. Ja. Vad jag vill säga med det här, jag måste bara lugna mig några sekunder, för nu tittar du på Vanessa. Hon jobbar stenhårt här nu för att det ska gå undan. Bra jobbat, barnmorskan. Det kan vara så här i våra liv att vi känner, jag har ju inte det nu. Hade det faktiskt innan. Men jag har ju inget. Och det kan vara så ibland att vi känner så här att jag har inget rött band. Jag är definitivt inte liksom utvald. Jag är inte ämnan till någonting. Om jag överlever så är det bra, men jag kommer definitivt inte övervinna något. Och det finns så många människor idag som har som en stämpel av misslyckande. En stämpel av failure. En stämpel av på något sätt den här känslan av att jag kommer inte fixa det. Jag är så glad att vi som kyrka ber för våra barn och våra ungdomar. Jag var på en konferens i sommar där vi bad för ungdomar som tillkännagav att när sommaren är slut så är det inte en familj jag kommer hem till. Det är ett helvete jag kommer hem till. Vi fick be för alla dessa ungdomar. Och jag grät. Det är så det ser ut idag i samhället. Vi kan sitta i våra kyrkor och försöka ha det mysigt. Och inte vilja titta på verkligheten. Men det här är verkligheten. Men mitt budskap. Och jag tror kyrkans budskap. Bibelns budskap. Är ju att. Det finns en. Om du tittar nu så har du ett rött band runt din hand. Nej, det har du inte. Men förstår min poäng här. Bara, hur gjorde han det? Men du har ett rött band omkring dig. För Gud ser dig. Och jag vågar vara frimodig här och säga. Gud ser dig. Och Gud ser dig inte som ett misslyckande. Han kan se ibland. Att jag eller du är borta, har kommit bort, är vilsna. Men då, du har fortfarande bandet där. Han vill att du ska komma hem igen. Han vill att du ska komma tillbaka. För det finns det här bandet. Jag var igår i Växjö. Det var, jag bor ju där. Det är inte konstigt. Koloska-dagarna är en jättestor festival med tusentals människor ute. Hur mycket folk som helst ute. Tosse, ni känner Tosse, var där och har flyttat till Växjö. Så han gick på mig med stan lite och så sa han, oj, han visste inte att det var Koloska-dagarna, alltså den här stora festivalen. Så är det så här i Växjö för ja, hela tiden? Så. Varenda lördag. Så vi går så här i gågat. Men det var så mycket folk och jag gick faktiskt och tänkte, kanske lite så larvigt. Man gick och tänkte att varenda person som går här har ett band. Och på något sätt Gud bara längtar efter att de ska komma hem. Det finns säkert många av de här jag såg där som skulle behöva en kram av Gud. Att någonstans bli omfamnad av Guds kärlek och få höra. Jag såg otroligt många unga människor, väldigt onyktra och mycket som hände. Och jag gick på ett ställe mitt i gågatan, finns ett favoritrestaurang som heter Umami Grill. 12 olika kötträtter. Patrik, ska vi dit någon gång? Har du fattat? Det är klart du har. Det är helt fantastisk restaurang, är bara tips. Billigt också faktiskt. I förhållande till vad man får. Man åkte dit hungrig. Men hur som helst så var jag där. Och jag har också varit där några gånger så att han känner igen mig, han som ägare. Sorry. Så helt plötsligt bara skrek han där på gågatan. Finpastorn! Kom hit! Jag måste presentera dig för några. Och så fick vi gå in där. Det var lägg och grejer, för det var lite annorlunda igår. Så kom vi in då och så sa han, det här är min pastor, sa han till några stycken. Och jag gick och tänkte på det här röda bandet då. Han ska hem till Gud. Han är definitivt inte med Gud. Han behöver vända om från sin synd och sitt liv och vända sig till Jesus. Men han är definitivt älskad av Gud och har ett rött band på. Och så sa han, jag måste få bjuda på en öl, sa han. Jag tänkte, jag vill inte göra en besviken. Så jag tog en... Nej, gjorde jag. Jag sa, nej, jag är faktiskt så att jag dricker inte alkohol. Men däremot får du gärna bjuda mig på en svindyr, stor, alkoholfri, god jordgubbsdrink. I'm on it, pastor! Så han kom in. Nu har jag inte den bilden, men ett stort så här, jag tror det är vinglas. Ett stort vinglas och var paraply och det var grejer. Så här. Så jag tänkte, och rötter, jag tänkte, har ingen tagit en bild på mig när jag står här. Och sen så fick jag prata med han och någon till och så sa någon, är du pastor? Så ja, jag är pastor, sa han. Finns det något jag kan be för? Så. Och helt plötsligt så bara på 2 sekunder allt detta glättiga och ta en öl och skoja. Helt plötsligt så bara skiftades atmosfären där. Vi var 3-4 stycken. Och de hade massa saker som man kan be för. Och jag sa, vi syns i veckan. Och jag ska be och så träffades vi. Och det var inte mycket mer än det, så jag har inget... Ascooligt, häftigt slut att de gick ner på knä och tog emot Herren och allt det här. Men det är så kul att få ha ett medvetande om människor att de har faktiskt ett rött band på sig. Och jag vill säga till dig att du har det. Tack så ni har. Ni har startat här ett tag nu. Men jag tycker det var trevligt med sällskap. Kallar man mig socialt monster så måste jag leva upp till det. Så jag skulle vilja kalla det här budskapet, Gud har en röd tråd kring din hand. Men jag vill också att du tar med dig när du ser människor på ditt jobb eller på din skola eller ditt kvarter. Det finns många röda trådar runt händer på människor. Människor som Gud längtar för att ta hem. Jag vill uppmuntra dig att inte tänka lite om dig själv. För Gud har utvalt dig. Gud har en plan för ditt liv. I Sverige har vi på ett sätt lite en förmåga att vi ska tänka så lite om oss själva och tala ner oss själva, så tycker vi att det är lite ödmjukt. Jag vill ta det från att det är inte ödmjukt, det är dumheter. För Gud är stor och han har stora planer för dig. Han älskar dig. Utan honom är vi inget. Men med honom så är vi utvalda. Och jag tycker det är otroligt häftigt. Våga dröm större om ditt liv. Varför? Är det för att du är bra? För att du är grandios? Mäktig? Nope. Men för att din Gud är stor. Väldigt enkelt. Men jag tror att det är verkligen. Jag tror verkligen på det här. Och min sista punkt är, inbjud Gud i ditt liv. Jag skulle vilja avsluta innan jag lämnar över till Mattias med tänker be för er och ha en stund bara bön, men jag vet inte alls vad du går igenom i livet eller vad du har gått igenom i livet, men när man har kommit upp i min ålder så inser man ju att det händer en del under en livstid. Jag pratade precis med en gammal vän här som jag inte träffat på ett tag, och vi hann på några minuter bara nämna flera saker som har hänt, som är ganska stora saker, som en del riktigt tuffa saker som kan ha hänt i livet, en del saker som är fantastiska, som barnbesignelsen idag, och livet tar med dig på en resa vare sig du vill eller inte. Och att säga så här, kom till Jesus, det är som ett lyckopiller. Du kommer vara glad resten av ditt liv och allt kommer gå som en räkmacka. Det är att ljuga för folk. För livet har sina ups and downs. Men Gud har inga ups and downs. Han är trofast. Han är stabil. Och det är han vi ska hålla oss nära. Men ibland kan livet dra i oss så att vi kommer bort ifrån honom. Men då kan vi komma tillbaka till honom. Vi kan stå upp tillsammans.